Välkommen tillbaka till Hemsökt, till ett av våra kanske allra mest varierande avsnitt. Idag ska vi börja med en längre creepypasta och sen kastar vi oss in i en rad olika mikropastas, små korta men ack så skrämmande berättelser. Släck lampan, ta ett djupt andetag. Jag heter Sebastian Krantz. Vattenbrunnen. Min farfar är uppvuxen på en hönsfarm utanför Krakow, Polen. Han gick bort för några år sedan, 82 år gammal. Några dagar innan hans bortgång satt han bredvid mig som vanligt i sin knarrande gungstol och sa: "Efter att jag tog båten till Sverige lovade jag mig själv att lämna den här berättelsen bakom mig." Han tittade aldrig upp när han talade till mig utan stirrade in i svärtan i kaffekoppen. Det har gått 70 år, men jag måste berätta för någon innan jag möter Gud. Jag föddes i en liten, pittoresk, folktom stad som trots naziockupanterna fortfarande fungerade. Vi bodde i en stuga med två sovrum på en gård. Min far, min mor och mina två bröder, Michal och Igor. Jag är ledsen för att jag aldrig fick chansen att möta dem. Hur som helst. Michal och Igor var tvillingar, identiska. Och vi hade hört rykten om att nazisterna var extra intresserade av just identiska tvillingar. Det här tvingade oss att vara extra reserverade och försiktiga trots att vi redan levde ute på landsbygden, hyfsat avskärmade ifrån resten av civilisationen. För att inte behöva resa till andra områden eller städer åt vi faktiskt nästan bara kyckling och ägg vid varje måltid. Och vad den mamma lyckades tillaga utifrån det så var det inte något vidare varierande. Men vi överlevde. Det svåraste för mig var att alltid behöva sova i jordkällaren. Mina bröder var fortfarande så pass små att de behövde uppsikt av mina föräldrar. Källaren var kall, med endast ett litet fönster och ljuset ifrån månen då den syntes var allt jag hade där nere. På grund av det så väntade jag alltid så länge jag kunde med att gå ner dit. Jag väntade tills dess att jag var absolut utmattad så att jag kunde somna snabbt. Väl där nere kunde jag ibland se ut mot den övergivna utsidan och vår trädgård. Ibland kunde det komma skräckslagna människor springandes och börja banka på vår dörr. Min mor och far var alltid i ett ständigt gräl om huruvida man skulle släppa in dem eller inte. Min farfar ruckade på gungstolen och fortsatte: "Du förstår, mitt barnbarn, vi förstod inte, eller åtminstone inte jag och mina bröder, att vi bodde mycket nära Auschwitz koncentrationsläger. Människorna som kom springandes var sådana som lyckats fly. Men släppte ni inte in dem?" frågade jag. "Nej," svarade min farfar. "Det hade varit en dödsdom för hela vår familj. Nazisterna gillade inte polackerna, men de tolererade oss. Och det var lättare att gömma Michal och Igor än en hel flyende familj." Allt eftersom tiden gick och kriget fortsatte så dök allt fler människor upp. Så småningom började både höns och grönsaker också försvinna. När vi började förlora det vi lyckades överleva på så byggde min far ett staket runt huset. Men trots det försvann hönsen. De dödades inte utan de försvann bara spårlöst ifrån sina burar och inhägnader. Så en natt bestämde jag mig för att hålla mig vaken för att försöka ta reda på varför det var så. Hur kunde hönsen försvinna om någon inte kunde ta sig in? Jag höll mig vaken in på morgontimmarna då jag plötsligt fick syn på en mänskligt formad figur som sprang över trädgården. Jag gick genast upp till min far och berättade vad jag nyss bevittnat. Han sprang i sin tur ut beväpnad med kniv, redo att få tag på tjuven. Men där fanns ingen. Ingenting. Dagen därefter hittade vi bara fotavtryck. Dessa tog sig från hönsgården till en vattenbrunn där den abrupt tog slut. Inga skor, inga sockar, bara fötter. Min far lämnade ett meddelande till vem tjuven än var och förklarade att denna hade 2 dagar på sig att lämna. Därefter skulle vi stänga igen brunnen. Men följande natt så fick jag idén att lämna en filt åt tjuven i brunnen, eftersom det började bli kallare ute. Jag väntade tills mina föräldrar somnat innan jag gav mig ut. Jag ropade tyst med vänlig ton att jag var där för att hjälpa dem, samtidigt som jag smög mig närmre. Desto närmre jag kom, desto värre luktade det. Väl framme vid kanten så tände jag en lykta för att lättare se vad som dolde sig där nere. Brunnen var enorm. Den hade tidigare givit vatten åt familjer i hela byn som inte längre fanns med oss. Men där nere fanns ingenting. Det var bara ett tomt hål. Men vid närmre undersökning upptäckte jag en spricka i väggen, cirka 2 meter bred och 3 meter hög. Jag tappade andan när jag såg. Där satt inte bara en man, eller det vi kallar för tjuv, utan en hel familj. Men endast mannen var i livet. Bredvid honom låg 3 lik, troligtvis kvarlevor av hans familj. Mannen stirrade tillbaka mot mig med tom svart blick. Han kröp sig närmare sin döda familj och verkade skrämd. Där låg också delar av hönsen som försvunnit, som troligtvis lyckats hålla honom i liv. Men mannen var tom. Han var tom på allt som gör oss till levande människor. Han kunde inte acceptera att han förlorat sin familj, utan fortsatte hämta mat åt dem. "Du kan lämna nu," sa jag. "Jag öppnar grinden så kan du ta dig ut. Min far kommer stänga igen brunnen imorgon. Snälla." Det jag sa verkade inte ha någon inverkan på mannen, som bara satt kvar. Till slut beslöt jag mig för att gå därifrån i hopp om att mannen hade lämnat till morgonen därefter. "Så hur blev det?" frågade jag min farfar. Jag följde min far till brunnen den morgonen, och när locket var påsatt hade inte ett fotsteg tagits därifrån, och det fanns inte ett spår av varken mannen eller familjen. På forumet Reddit så skapas trådar hela tiden där människor ombes berätta läskiga och övernaturliga saker som har hänt dem i verkligheten. Minst sagt underliga saker kommer fram. När jag var 3 år gammal så flyttade jag in i ett nytt hus tillsammans med min familj. Så fort vi flyttade in så började mina föräldrar upptäcka lustiga saker med mig. Pappa kunde höra mig fnittra och skratta i mitt rum, och när han frågade vad som var så roligt så svarade jag med att säga att det var alla barnen som var roliga. De brukade även hitta mig uppkrupen i garderoben mitt i natten, men eftersom jag var ett barn med livlig fantasi så tänkte de inte särskilt mycket på det. Det fanns dock en sak som verkligen gjorde dem oroliga. Och det var faktumet att jag absolut vägrade att gå ut genom dörren på egen hand. Jag bara skrek och grät tills någon av mina föräldrar lyckats lyfta upp mig och bära ut mig genom dörren. Det fanns en tegelvägg till vänster om dörren som separerade ytterdörren med vardagsrummet. Jag ville varken röra väggen eller vara i närheten av den. Efter att vi bott i huset några månader så började min pappa renovera. Bland annat så bestämde han sig för att riva ner tegelväggen. Under tiden arbetet gjordes var jag och min bror hos våra släktingar. Det slutade med att vi fick stanna hos släktingarna en hel vecka. När pappa rev väggen blev han tvungen att ringa polisen. Där låg det nämligen mänskliga benrester. Alla ifrån barn. Jag stod vid ett rödljus när jag såg någon form av hund framför mig. Den gick över gatan och sen försvann den. Den var aningen transparent och rörde sig smidigt som om den gled fram. Jag sökte på internet och upptäckte att liknande hundar har upptäckts av många människor och att de går under namnet Hellhound. Jag gick tillbaka till samma plats ungefär en timme senare för att leta efter den. När jag stannade till under stoppljuset så flimrade det till. Det fick mig att tro på att vi ibland kan befinna oss i någon form av förhöjt tillstånd som gör att vi kan röra oss i andra dimensioner eller sfärer. Jag gick in i mitt sovrum med två apelsiner som jag hade tänkt att äta. Jag kastade den ena på sängen. Den landade i mitten utan att studsa men försvann sen in i täcket. Den hamnade varken under eller bakom sängen. Jag hittade den aldrig igen. Jag var i mitt rum när jag hörde ett högljutt krasch ifrån hallen i mitt hus. Jag gick dit för att se och upptäckte att en ängelskulptur hade fallit till golvet. Saken är den att skulpturen hängde på en metalltråd som var fäst i en krok. Enda sättet att få ner skulpturen var genom att lyfta metalltråden upp och av kroken. Det finns ingen möjlighet för skulpturen att bara falla ner utan att tråden hade gått av. Och det hade den inte. Jag tänkte inte så mycket på det förrän jag skulle titta på hur mycket utrymme jag hade kvar i min iPhone. Jag skulle iväg och filma något och behövde ha mycket kvar. Jag hade 6,66 gigabyte utrymme. Jag kunde inte hjälpa att tänka på att djävulen är en fallen ängel. Grejen när jag såg det, det var extremt läskigt. Jag har ögonmigrän, vilket innebär att jag ser ljusfläckar, men utan att ha huvudvärk. Jag låg i min säng och såg skuggor som rörde sig på väggarna och antog att jag hade migrän. På väggen bredvid mig upptäckte jag en statisk skugga som inte rörde sig när de andra gjorde det. Jag funderade över varför, när jag kände ett kallt andetag på min hand. Vid det ögonblicket var min hand för långt ifrån min egen mun för att det skulle ha kunnat vara mitt eget andetag. Jag fick panik och bad min pojkvän att komma och lägga sig med mig, osäker om det var övernaturligt, men läskigt var det. Helt ärligt så var det här antagligen bara någonting jag upplevde när jag var i ett tillstånd mellan vaket och sömn. Men ungefär 20 gånger det senaste året har jag hört en kvinna viska. Vid två av dessa tillfällen så har det låtit mer som suckar eller läskiga mumlanden. En gång sa hon mitt namn och vid det andra tillfället lät det som hon sa: "Jag tror inte att du borde göra det där." Jag är ganska säker på att jag hallucinerar eller något, men läskigt är det. Men det kan ju också vara så att rösten som talar säger åt någon annan som befinner sig i sovrummet att du borde inte göra det där. Min syster har en hund som gör en speciell grej med sina läppar. Samma min som vi tycker att vår döda farmor gjorde. En dag hängde vi i min systers lägenhet och hennes hund låg i sin korg framför oss. Jag uppmärksammade minen igen och frågade skämtsamt min syster om hon trodde att vår farmor kanske hade blivit återfödd till en hund. Så min syster frågade med en mycket oseriös ton om hunden kunde ge oss något tecken på att hon verkligen var vår farmor. Hunden tittade ut genom fönstret på busken utanför och då sa min syster: "Tänk om en trast hade satt sig på busken just nu. Trastar är vår farmors favoritfågel." Efter det glömde vi bort hela händelsen ända fram tills min syster kommer hem en dag och upptäcker ett bo med trastungar i samma buske som hennes hund hade tittat på den där dagen. Jag vaknade en natt av att jag var kissnödig. Jag gick till badrummet och hade min mobiltelefon med mig. När jag gick ner i hallen och smsade så gick jag in i en tjej i vit klänning. Jag tittade inte upp då jag var upptagen med mobilen utan sa förlåt och fortsatte gå. Snart kom det upp för mig att jag var hemma ensam och inte i min livliga studentkorridor. Nästa dag när min pojkvän kom för att hämta mig till bio så frågade han varför jag hade stirrat på honom genom fönstret på övervåningen och varför jag hade bytt till en vit klänning. Jag äger inte ens en vit klänning. Jag var ensam hemma och tittade på TV när jag tyckte att jag såg något som rörde sig i sovrummet. Jag ansträngde mina ögon och fick då se en man gå ut ur garderoben till andra sidan av rummet. Han stannade, tittade på mig, satte fingret mot sina läppar och vände sig om. Han hade blod i ansiktet och huvudets baksida saknades. Han försvann tillbaka i garderoben. Vi flyttade när vi fick reda på att det mystiska lilla hålet i taket på vårt sovrum är ifrån en tidigare hyresgäst som sköt sig på den exakta platsen. När jag var barn flyttade min familj till en lägenhet där ett mord en gång hade begåtts. Varje natt så stängde min stora syster vårt sovrumsfönster och när jag tittade ut så såg jag tre ansikten som stirrade tillbaka på mig. De hade inget hår, näsor eller munnar. De bara stirrade utan att göra någonting. För några månader sedan så pratade min familj om den lägenheten och jag nämnde ansiktena. Min syster vände sig mot mig. Chockad sa hon att hon också hade sett dem. Det var därför hon alltid bad mig att stänga fönstret. När min son var några månader gammal så försökte jag att spela in hans skratt. Jag brukade studsa honom upp och ner på mitt knä och sa ett nummer för varje gång. När jag lyssnade på inspelningen så hör jag min son skratta när jag räknar 1, 2, 3 och efter att jag säger 3 så hör jag en mansröst som tydligt säger 4. Det var inga andra i huset och tvn var inte på och när jag spelar upp det för min kompis så får hon gåshud. Jag hade en trevlig äldre herre som granne. Jag brukade alltid pyssla i trädgården och jag brukade gå förbi hans hem dagligen. En dag så mötte jag honom och hälsade men fick ingen respons. Jag ville inte störa så jag gick vidare. Några dagar senare såg jag en stor bil och en massa människor utanför. Jag fick veta att han hade fått en hjärtattack under en fotvandring och att man precis hade hämtat kroppen. Han hade varit död i en vecka, men jag träffade honom igår. Min mamma köpte en ny iPhone till mig precis innan hon gick bort. Efter att vi förlorade henne så kunde jag ibland märka hur Siri påbörjade samtal på telefonskärmen. Det hände en handfull gånger. En dag när jag var extra nervös då jag skulle starta ett nytt jobb så började Siri skriva på skärmen. Och där stod det: "Vad gör du för något?" Jag började gråta omedelbart. "Vad gör du för något?" var frasen som min mamma öppnade alla telefonsamtal med. För ett par år sedan så besökte jag min brorsa och hans familj som bodde i ett gammalt viktorianskt hus. Jag myste i soffan med min brorsdotter i lekrummet när tvn plötsligt gick på av sig själv, mitt i natten, på högsta volym. Det var bara brus på skärmen. Min treåriga brorsdotter sprang snabbt fram till tvn och stängde av den. Jag frågade henne om hon visste varför tvn gick på och hon svarade: "De sätter på den varje natt vid den här tidpunkten." Jag jobbar som begravningsentreprenör. Min mest besvärande upplevelse hände när jag höll en likvaka för ett litet barn. För plötsligt kände jag hur någon drog mig i håret. Några minuter senare hörde jag ett fnitter innan dörren slogs igen. Alla mina maskiner slutade fungera och det blev tyst. Efter att jag klätt på mig så kände jag en värme runt midjan, ungefär där det skulle kännas som ett litet barn kramade om en.
It's good eating. The bowl is green table margarine.
This kind of person is emotionally unstable. Anything can happen. Also, you meet Ryan, mother of California Congressman Leo Ryan. Son of John Singer, now brother Captain Chris, at the front of the scene. Son of 21st, 1988, Barry Valentino, son of Barry Singer.